بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Vi började förra veckan att gå igenom vissa islamiska etiker som är viktiga för varje muslim att observera. Och vi stannade vid att man ska visa vänlighet mot föräldrar, släktingar och grannar. Och sen både att visa respekt mot de äldre och de unga. Vi stannade där exakt, de äldre och de unga. Profeten alaihissalatu wassalam har beordrat muslimerna att respektera de som är äldre. Det var en gång en yngre man som ville tala före en äldre man. Alltså båda ville tala, men den yngre skyndade sig. Och då så hindrade profeten honom, alaihissalatu wassalam, och han sa kebbir, kebbir. Alltså äldre, äldre. Låt de äldre tala först. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och samma sak när han skulle servera, så föredrog han att börja med de äldre. Och det gäller också om du till exempel kommer till en port, så ger du de äldre företräde. Och han sa också en annan gång, alaihissalatu wassalam, inna min ijlalillahi ta'ala ikram the shayb al-muslim. Att vad som visar att en människa respekterar Allah är att han ärar de muslimerna som har något hög ålder. Alltså shayba betyder ordagrant de som har fått grått hår. Och att han respekterar de som kan Koranen utan till. Men de är inte extrema och faller inte heller kort. Alltså det är folk som är, kan Koranen och praktiserar Koranen. Och att man respekterar den rättvise ledaren. Den hadith finns i Abu Dawud och den är autentisk. Så man ska som muslim respektera de äldre, de som kan Koranen och de muslimska ledarna som är rättvisa. Profeten alaihissalatu wassalam, han sa också "Laysa minna man lam yarham sagirana wa ya'rifu sharaf kabirina." Att de som inte visar rahma över våra yngre och känner till de äldre status är inte från oss. Och den hadith finns också i Abu Dawud och Tirmidhi och den är autentisk. Så den muslimen som inte respekterar de yngre och de äldre, han är inte från denna umma. Och då säger vissa av ulema här att då han säger äldre, vad som faller in under det är ulema. För de är större alltså än andra med sin kunskap. De blir äldre än andra med sin kunskap. Och det sades av vissa av salaf att den kunniga är stor även om han är ung. Och den okunniga är liten även om han är gammal. Men generellt så ska man respektera de äldre. Men vad som menas här är man måste respektera de lärda eller ulema. Och det spelar ingen roll vilken ålder han har. Och att vara barmhärtig mot de yngre, mot barnen, är någonting som vi finner i profeten Sira alaihissalatu wassalam. Han brukade leka med barnen, var barmhärtig mot dem. Han brukade bära hans dotters dotter i bönen, Umama. Han brukade leka med Hassan och Hussein. Och en gång gick han förbi en pojke som grät då hans fågel hade dött. Så han skojade med pojken och sa Yaba Umayr, ma fa'ala Nughayr. Han gav honom ett smeknamn, Abu Umayr, ett smeknamn, fast han bara var en liten pojke. Vad har hänt med en Nughayr? Vad har hänt med den lilla fågeln? För att på så sätt trösta honom. Och det finns många hadither där han satte barn i sina knän, han strök över deras huvuden, han började hälsa på dem när han gick förbi dem, och så vidare. Det finns många hadither som tyder på det här. En gång så satt han och han pussade Hassan eller Hussein. Och en beduin som satt hos honom, han sa att vid Allah så har jag 10 barn. Jag har aldrig pussat någon av dem. Och då så sa Allahs sändebud, alaihissalam, man la yarham la yurham. Att den som inte är barmhärtig kommer inte heller att få barmhärtighet. Så att vara barmhärtig och mjuk mot barn är någonting som är från islam. Och sen säger sheikhen gratulerande. Att man gratulerar de som har fått barn. Eller vid något annat tillfälle som gör människan glad. Han har gift sig eller fått körkort eller någonting viktigt i livet. Man kan gratulera den här muslimen. Och det finns ingen speciell dua som har nämnts gällande gratulationer för den som har fått barn. Det finns ingen speciell dua som har nämnts från profeten alaihissalam. Det som har nämnts är en dua från Hassan al-Basri, en man från Tabi'in, som brukade säga Ja'alahu Allahu mubarakan alayka wa ala ummati Muhammad. Må Allah välsigna honom för dig och välsigna honom för Muhammeds umma. Och det finns en annan liknande dua också från Hassan al-Basri. Men generellt så kan man säga vilken dua man vill. Må Allah göra honom till en from muslim, mina salihin, mina muttaqin. Må Allah göra honom till ulama och så vidare. Och sen att man underlättar och stödjer de dödes efterlevande. Alltså att man ger kondolenser. När någon har dött så kan man gå till familjen och säga diverse kondolenser. Det har nämnts i en hadith att den som säger en kondolens till sin broder, en troende broder, då en katastrof har drabbat honom, kommer Allah att täcka på domedagen, eller Allah kommer klä honom på domedagen med ett grönt klädesplagg som folk kommer att vara avundsjuka. De kommer avundas den här mannens klädesplagg. Att man går till den personen som har förlorat en släkting och man gör dua, man säger må Allah ha rahma över personen, må Allah belöna er, må ni ha tålamod och så vidare. Och trösta, ja. Det har nämnts från profeten alaihissalam och det är den bästa duan man kan säga. Inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Det bästa man kan säga när någon har dött är att till Allah tillhör det han har tagit och det han har gett. Eller hur? Allah äger våra liv. Som han tar våra liv så är det bara ägare som har tagit tillbaka det som han äger. Wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma. Och allt har en bestämd tid. Så ha tålamod och förvänta dig belöning. Och den hadith visar Bukhari och Muslim. Och Nawawi säger att det är det bästa som man kan säga till en människa då en släkting har dött. Men generellt man kan säga, man kan göra en egen dua också. Må Allah rahma över honom, må Allah förlåta honom, må Allah ge honom paradiset eller henne och så vidare. Och att gå och trösta en människa har ingen speciell gräns. Vissa tror att det måste vara inom 3 dagar. Det här stämmer inte, utan det kan vara efter 3 dagar. För profeten alaihissalam gav kondolenser till Ja'fars familj efter 3 nätter. Det finns en vana i vissa länder att man liksom sörjer öppet i 3 dagar. Och man går och hälsar på och säger saker i 3 dagar. Men man kan även göra det efteråt. Och sen säger sheikhen samt annan islamisk etik som till exempel hur man tar på eller av kläder och skor. Det vill säga man börjar med höger då man tar av, då man tar på och vänster då man tar av. Och annan etik som hur man går på toaletten, hur man ska vara i moskén, hur man ska hälsa på den sjuka, hur man ska vara när man sitter tillsammans med folk, hur man ska tala på bästa sätt, hur man ska söka sin kunskap och så vidare. Allt det här är något som muslimerna ska sträva efter att lära sig. Sen säger sheikhen rahimahullah, den 17:e lektionen, att vara på sin vakt mot kyrk och olydnad. Att se upp för och att varna mot kyrk och annan ondska. Och så säger sheikhen, وَمِنْهَا السَّبْعَ الْمُبِقَاتِ الْمُحْلِقَاتِ. Och från dessa stora synder är de sju förgörande synderna. Al-mubiqat, al-muhlikat. De synderna som förgör och förstör människan. Och de är shirku billah. Att sätta andra vid Allahs sida. Magi. Mord. Att olagligt att olagligt ta de föräldralösa barnens pengar. Att fly från slagfältet under jihad. Och att ingå i ränteaffärer. Och att förtala troende kvinnor. Det här är de sju förgörande synderna som vi kommer att nämna kortfattat, inshallah och ta'ala. Och de har nämnts i den här hadithen. Där profeten, alaihissalam, han sa: håll er borta från dessa sju synder. Och så började han med att nämna ett kyrk. Månggudadyrkan. Att sätta någonting vid Allahs sida. Att det är den största av synder. Och det har vi nämnt tidigare när vi talade om tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Luqman: ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adim. Och Luqman talade till sin son och förmanade honom: kära son, sätt inte medhjälpare vid Allahs sida. Att sätta medhjälpare vid Allahs sida är att begå ett svårt eller en svår orätt. La dhulmun adim kan också tolkas som den största synden. Och shirk är den största synden. Profeten alaihissalam, han sa: ska jag inte berätta för er vad den största av synder är? Akbarul kaba'ir. Och så sa de: jo ja Rasulullah. Han sa: al-ishraku billah. Att sätta någonting vid Allahs sida. Och den finns i Bukhari och Muslim. Och då Ibn Mas'ud frågade honom: vilken är den största synden? Då så sa han: an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Att du ska sätta en rival vid Allahs sida då det är han som har skapat dig. Eller fast det är han som har skapat det. Och det här, den hadith finns också i Bukhari och Muslim. Och det är just det här som blir det stora brottet och den stora synden. Att Allah subhanahu wa ta'ala är den som ensam har skapat det. Han är den som ensam äger ditt liv. Den som styr och kontrollerar allting. Så han ensam förtjänar att dyrkas. Eller hur? Därför blir det det största brottet när man sätter någonting vid Allahs sida. Som Allah också säger i Koranen: inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Att Allah förlåter inte att man sätter lika vid hans sida, men han förlåter alla andra synder. Och vad som menas här är den som dör då han gör kyrk. Den personen kommer aldrig att bli förlåten, utan kommer att brinna i helvetet i all evighet. Och den versen finns i surat An-Nisa, vers 48. Så personen som begår kyrk kommer att vara i elden i all evighet och kommer aldrig att få gå in i paradiset. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala nämner att Isa sa att den som sätter likar vid Allahs sida har Allah förbjudit paradiset för, och hans destination kommer vara elden. Surat al-Ma'idah, vers 72. Så shirk är den största av synder. Sen säger hadithen wassihr och magi. Och magi hänger ihop med kyrk. För man kan inte bli magiker om man inte begår kyrk. Alla magiker, kända magiker. Vi talar inte om folk som gömmer kort i jackan. Utan vi talar om riktiga magiker som går på vatten, flyger i luften och så vidare. Som gör såna illusioner. De får hjälp av shaitan. Och för att få den här hjälpen så måste de dyrka shaitan. De måste begå kyrk. Så magi och kyrk hör ihop. Och shaitans mål med att lära ut magi till folk är att få folk att göra kyrk. Att begå kyrk. Annars vad har shaitan för mål med att lära ut magi till folk? Det enda målet är att folk ska vända sig bort från religionen. Så sihr, magi, är en av de största synderna som finns. Och tyvärr så finns det, vi kan alltså säga, mer i muslimska länder än i dessa länder. Det finns vissa muslimska länder där folk går till en trollkar varje 6 månader eller varje år eller någonting för att kolla hur han mår. För att kolla om någon har gjort magi på honom. Eller om någon gifter sig, man går till trollkaren för att mannen inte ska älska någon annan än sin fru. Eller om någon är avundsjuk, svartsjuk, han går dit för att göra så att de hatar varandra. Det finns massa med såna här saker i, tyvärr, i den muslimska världen. Och det är kufr att gå till en magiker och kräva såna här saker. Och vissa människor är så onda att de vill göra så att folk blir besatta. Att de skickar en jinn på någon människa som besätter den här människan. Så a'udhu billah. Det finns folk som är väldigt, väldigt onda. Så det finns inga goda trollkarlar. Det finns ingen Harry Potter eller trollskola där man lär sig vit magi eller vad man ska kalla det för. Utan all magi, den är svart. Och även på svenska, det kallas för svart magi. Ja. En synonym är svart magi. Svart konst. Svarta bibeln. Och ni vet själva, trollkarlen, vart är han i slottet någonstans? På alla filmer och alla böcker. I källaren, längst ner i ett dolt rum. Med smutsiga och äckliga kläder. Och dricker rått blod, jag vet inte vad. Och wallahi, trollkarlarna, de som finns i muslimska länder, de är också väldigt osociala. De låser in sig. Det är helt mörkt hemma. De är smutsiga. Och det finns en intressant film om trollkarlar som har berättat om hur de blev trollkarlar. Och de ser att jinnerna sa att ni måste lägga er och sova bland skräp. Och bo bland skräp och äckliga saker. Och ja, ni är en massa saker som jag inte ens vill nämna. Det här är bortsett från kyrk. Att de måste begå kyrk, sujud och sånt till shaitan. Men de var även tvungna att förnedra sig själva på de här sätten. Och vad som bevisar att magi är otro, kufr, är verserna i surat al-Baqarah. Där Allah subhanahu wa ta'ala berättar om magi när det kom till jorden. Och det var det som skedde under Sulaymans tid, alayhi salatu wassalam. Allah säger vad som kan översättas till. Däremot lyssnar de till vad djävularna berättar om Salomons välde. Det var dock inte Salomon som hädade Gud, utan dessa demoner. Och ordet hädade här är kefaru. För kristna eller judarna, och vissa säger att Sulaiman begick kufr, otro. Han blev en magiker. Men Allah säger här, han försvarar honom, säger nej. Det var shayatin som begick kufr, och inte Sulaiman. Vilka undervisade människorna i trolldom. Och i det som hade uppenbarats för dem av de två änglarna i Babylon, Harut och Marut. Men dessa två undervisade ingen utan att först säga: vi är bara en prövning och en frestelse. Förneka därför inte Allah, yani fala takfur. Begå inte otro. Demonerna lärde sig av dem hur man sår missämja mellan en man och hans hustru. Men de kan inte göra så utan Guds vilja. Och vad de lärde sig skadade de själva utan att vara dem till någon nytta. Och ändå hade de fått veta att den som förvärvar denna kunskap inte blir delaktig av den eviga glädjen. Alltså den som lär sig magi kommer inte få ta del av paradiset. Vilken dålig byteshandel i vilken de sålde sina själar om de bara hade vetat. Kolla här, de här människorna som lär sig magi måste sälja sina själar för att få magin. Och vad händer? De blir förlorare i nästa liv. Vilken dålig byteshandel. Surat al-Baqarah 102. Och om man befinner sig i en islamisk stat så är det dödsstraff på magiker. Som det har nämnts från tre stycken av sahaba. Jundub och Umar och vissa av profetens fruar, alayhi salatu wassalam. Men självklart, det är ingenting som man ska ta i egna händer, utan man får anmäla det till polisen, så får polisen arrestera tolkaren och man får ta honom till en domstol. Men som vi sa, det finns två sorters. De som bara skojar med kort i armen och sånt. Och de som på riktigt tar hjälp av shaitan och förtrollar folk och så vidare. Och det är de som ska ha dödsstraff. Och det var en av sahaba som en gång såg en man stå framför en av kungarna, eller ledarna. Och mannen tog av sig huvudet. Alltså han gjorde illusioner. Han tog av sig huvudet, höll i huvudet och satte tillbaka det. Det såg ut som det. Och då sa folk, subhanallah, han kan ge liv och död. Så när sahabin kom tillbaka dagen efter, tog han med sig svärdet. Och gick fram och huggde av huvudet direkt. Och så sa han, ge liv till dig själv om du kan. Och den här ledaren, han var inte så rättvis, och han sa, vad håller du på med? Fängelse liksom, in i fängelse. Men de sa att mannen som var ansvarig för fängelset, han var väldigt religiös. Han sa, kan du fly? Så den här sahabin sa ja. Han sa, fly så att jag slipper frågas om Allah om detta. Alltså jag ska inte stå till svars för att jag har fängslat dig, så stick härifrån till. Så i alla fall, det är mycket allvarligt. Och alhamdulillah, i vissa länder fortfarande, som i Saudiarabien, är det olagligt att vara trollkar. Man gör fortfarande rassior mot trollkarlar. Det står i tidningen ibland, man gjorde rassia mot en trollkar och så vidare. Så alhamdulillah, det finns i vissa länder. Och tyvärr i andra länder så har till och med kungen trollkarlar. Ja, det är totala motsatsen. Vi behöver inte nämna några namn, men ni känner säkert till vissa av dessa länder. Profeten alayhi salam, han sa också: "Thalathatun la yadkhuluna al-janna: mudminu al-khamr wa qati'u rahim wa musaddiqun bis-sihr." Det finns tre som inte kommer gå in i paradiset: alkoholisten, den som bryter familjebanden och den som tror på magiker. Alltså den som går till magiker och ber om deras hjälp och så vidare. Och den hadithen är autentisk. Så det är inte tillåtet att gå till magiker. Och en slags, det finns en annan sorts magiker, det är också spåmän och siare. De som spår i händer, de som spår i såna här klot, kort, koppar och så vidare. Allt det här är en slags magi där de här människorna tar hjälp av shaitan. Så det är haram att gå till dem. Det som går till en spåman och tror på det han säger, att han känner till det fördolda, han har förnekat islam. Så det är strängt haram att gå till en sån människa. Och om man går till honom utan att tro på honom, så kommer Allah inte acceptera hans bön på 40 dagar. Så det är strängt haram att gå till såna här människor. Och samma sak gäller astrologi, de som sysslar med horoskop och sånt. Det är också en slags magi. Det är inte heller tillåtet att ta bort magi med magi. Det finns de människor som säger att det enda som kan ta bort magi, det är magi. En magiker. Det är inte heller tillåtet. För att man på så sätt tar man hjälp av shaitan för att göra någonting. Och det är inte tillåtet att ta hjälp av shaitan. Och sen går sheikhen vidare och han säger: وَقَتْلُ النَّفْسِ أَلَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Mord. Att man avsiktligt dödar en människa som inte förtjänar att dödas. Det här är en av de största synderna. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen vad som kan översättas till: för den som avsiktligt dödar en troende är straffet helvetet, och där ska han förbli till evig tid. Han ska drabbas av Allahs vrede och Allahs la'na, och han ska utlämna honom åt det svåraste lidande. Och den här versen, den är väldigt, väldigt grov. Alltså det är ett väldigt hårt straff för personer som dödar en troende muslim. Det är så allvarligt att Sa'di, hans tafsir, säger att Allah har inte nämnt så här många straff på en gång för någon synd. Det finns ingen straff där Allah nämner så här många. Ingen synd där Allah nämner så här många straff. Allah säger: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِنًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Det första, hans belöning är Jahannam. خَالِدًا فِيهَا, i all evighet. وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, han får Allahs vrede. وَلَعْنَهُ, Allahs förbannelse. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Och utöver allt det här har Allah förberett ett svårt straff. Surat An-Nisa, vers 93. Och sen finns det lite olika åsikter om det här med att ska han vara i elden i all evighet eller inte. Och det som de säger, de lärda, är att om en person som har dödat någon ber om förlåtelse, han gör toba, så är det så att han måste be också, han måste gå till personens släkt. För det är de som har rätten i islam att avgöra om han ska ha dödsstraff eller inte. Det är, islam är inte bara så att om du dödar någon så kommer du dödas. Utan om man har mördat någon så kommer man till en domstol. Och där säger domaren att det är typ dödsstraff. Men familjen har också rätt att förlåta honom. Det är också någonting som många inte känner till. Och det kan vara vem som helst i familjen. I alla fall, om man då har dödat någon så måste man göra tauba till Allah, och man måste överlämna sig själv till familjen. Men sen återstår problemet, och det är där de säger att man inte kan bli förlåten. Det är mellan dig och den personen du har dödat. Där måste du göra upp på domedagen. Det är inte så att du ber Allah om förlåtelse och sen så blir du förlåten, utan du måste göra upp med den här personen på domedagen. Och det kan vara så som vissa lärde säger, att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att typ uppmuntra den här mördade personen att förlåta den här personen på domedagen om han är uppriktig och så vidare. Men det räcker inte med att man säger stark för Allah och stanna hemma, utan man måste också gå och överlämna sig själv i dunya för att få fullborda sin toba. Och Allah nämner också i Koranen: man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakanna qatala an-nas jami'an. Att för den, eller av denna orsak, föreskrev vi för Israels barn att om någon dödar en människa som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedfördärv, ska det anses som om han har dödat hela människosläktet. Alltså döda en människa, en oskyldig människa, är som att döda hela mänskligheten. Så allvarligt är det. Och profeten alaihissalam har varnat i otroligt många hadither för det här. Och bland dem är hadithen i Bukhari där han sa: la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dakum riqaba ba'd. Att jag vill inte att ni efter att jag har dött återfaller till kuffar och ni går och dödar varandra. Här nämnde han att döda en muslim är en slags kuffer, en slags otro. Det tar inte människan ut ur islam, men det är en slags kuffer. Det är mycket allvarligt. Wa qala la qatlu al-mu'min a'zamu 'inda Allahi min zawal ad-dunya. Att döda en troende är allvarligare hos Allah än att hela dunya ska försvinna. Så en troendes liv väger mycket tungt. Och det sades i en liknande hadith: det är värre än att man ska riva Kaaba sten för sten att döda en troende. Men idag så har det blivit mycket lätt. Man bara dödar folk till höger och vänster. Det är som flugor nästan. Om du kollar på nyheterna. En bomb i Pakistan, en bomb i Afghanistan, en bomb i Irak och någon skjuter folk i Mekka till och med för några år sedan. Riyadh och springer bomber. De här takfirion, det är krig över hela muslimska världen. Allah al-musta'an. Tyvärr. Och det är ett av domedagens tecken. Att det kommer bli mycket haraj. Det kommer bli mycket mord. Att en person dödas och vet inte varför han har dödats. Och den som dödar vet inte heller ibland varför han har dödat. Det är ett av domedagens tecken. Och det är sant ju. Någon går på marknaden för att köpa äpplen i Pakistan, så sprängs han i luften av en självmordsbombare. Varför dödas han? Fel plats, fel tillfälle. Men det som också är väldigt sorgligt är att många har sympati för de här människorna som gör de här sakerna. Det får man inte ha. Det är ett brott. Och man måste vara emot de här sakerna. Om man har sympati för någon som gör sådana saker, då är man medskyldig. Precis. Man är också en man från Khawarij, man har sympati med Khawarij. Utan man måste ta avstånd från de här människorna. Och hata den här gärningen. Det är en stor synd. Du ska inte vara medskyldig i en sån här sak. Och på domedagen är det första som folk kommer att göra upp mellan varandra i blod. Om man har mördat någon eller skurit någon och så vidare, så kommer man på domedagen, innan man går någonstans, att få göra upp med den här personen. Och profeten alaihissalam sa: om två muslimer möts med svärd för att döda varandra, så är båda i elden. Den som dödar och den som har dödats. Och då så sa sahaba radiyallahu anhu: vadå? Den som dödar, ju, han ville döda. Men den andra då, han blev ju mördad. Då så sa han var också mån om att döda den andra. Så baserat på sin avsikt fick han också helvetet. Så det är mycket allvarligt att döda en muslim. Och den hadith visar Bukhari och Muslim. Och profeten alaihissalam, han sa också: la yazalu al-abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Att en person är säker i sin religion, kan man säga. Typ han är ren i sin religion så länge han inte spiller förbjudet blod. Om han gör det, då har han gått in i stora problem. Och sen säger sheikhen att på olagligt sätt ta de föräldralösa barnens pengar. Och i Koranen, och det här är ganska viktigt, vi kommer att lämna det här och sen kommer ränta. Allah brukar nämna aklu al-mal al-yatim och aklu riba. Han säger att de som äter, alltså de som konsumerar de föräldralösa barnens pengar eller konsumerar ränta, äter ränta. Varför nämner Allah just ordet äta? Tänk om man tar de föräldralösa barnens pengar och köper mobiltelefon. Är det inte haram? Jo, men han nämner äta, för det är det som folk gör för det mesta. De tar pengarna och så köper de saker och slösar dessa pengar. Och samma sak med ränta. Alla nämner äta ränta, men samma sak gäller om du tar räntepengar och köper någonting. Det är exakt samma sak. Vad som menas är att ta emot och att använda de här pengarna. Att ta de föräldralösa barnens pengar är en mycket stor synd. Alla nämner i surat Nisa att de som är orätt tillägnar sig de föräldralösas egendom, fyller sin buk med eld och de kommer att flammas i ett flammande bål. Alltså de fyller sin mage med eld. Det de äter blir eld i magen. Både i detta liv och i nästa liv. Men om man har ett föräldralöst barn som har pengar, för han kan ibland ha fått ärvt pengar eller någonting, och man själv är fattig och inte har några pengar, det kostar ju pengar att ta hand om ett barn, eller? Då får man ta så mycket man behöver för att försörja barnet. Försörja sig själv och barnet. Men man får absolut inte slösa. Och det här går tillbaka till seden i landet, vad som räknas som slösa och inte slösa. Och sen säger Sheikhen wa aklu riba att man tar ränta. Man tar ränta. Eller ingår i räntetransaktioner. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen i slutet på surat al-Baqara. Och det här är faktiskt den sista versen som kom ner från Koranen. Den sista versen som kom ner från Koranen enligt Ibn Abbas som berättas i Bukhari. Det är versen om ränta. Så ingen kan komma och säga att den är upphävd. Eller hur? Om det är sista versen som kom ner. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass." Att de som livnär sig på ränta ska uppstå på domedagen lika ostadiga på benen som den som djävulen med sin behöring slagit med vansinne. Med sin beröring slagit med vansinne. Alltså en människa som tar ränta kommer på domedagen att återuppstå som en människa som är besatt av djävulen. Och vissa väl man ser som en galning. Han kommer att återuppstå som en galning på domedagen. Och sen säger Allah också i de här verserna: "Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin." فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Att troende frukta Allah och lämna vad som är kvar från ränta, om ni verkligen är troende. Och om ni inte gör det, så förbered er då på ett krig mot Allah och hans sändebud. Och det är också mycket allvarligt. Det finns nästan ingen vers, eller det finns ingen vers där Allah subhanahu wa ta'ala hotar människan så allvarligt. Att förbereda dig på att kriga mot Allah och hans sändebud. Och det sades av vissa i tafsir att det kommer sägas till den här människan på domedagen: ta dina vapen och börja kriga. Har han någon chans? Så det är mycket, mycket allvarligt att syssla med ränta. Och Allah säger i början på den här versen: "Wa ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba." Allah har gjort handel tillåtet och han har förbjudit ränta. Allah säger också: "Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat." Att Allah har förklarat nej. Att ränta, nej. Allah utplånar vinsten av ränta, men låter allmosans värde växa. Taib. Och det här är en jätteviktig vers. Allah utplånar vinsten av ränta. Och det här är precis anledningen till den finansiella krisen i världen. Det är ränta. Den stora boven bakom allting. Allah säger här att han fördärvar ränta. Allt bara full, eller hur? För man sålde alla de här husen. Det var det som var orsaken. Man sålde massa hus till fattiga människor med ränta. Och satte dem i en skuldfälla. Och folk ska leva över deras inkomster. De ska äga en fin bil, en fin villa och så vidare. Fast de inte har råd. Och låna ut massa pengar med ränta och så vidare. Så det är det som har orsakat mycket av den här finanskrisen i världen. Och Ibn Kathir säger i den här versen att Allah Ta'ala berättar att han fördärvar ränta. Yani, antingen så försvinner den helt och hållet. Eller så hindras människan från att få baraka, välsignelse i hans pengar. Och tar därför inte nytta av pengarna och får istället straff för de här pengarna i nästa liv. Och det är just det här som är grejen vi har nämnt tidigare. Att ränta minskar pengarna. Och sadaka ökar pengarna. Och folk, de tror motsatsen, eller? Om du ger, du får mindre. Om du får mera. Men allting hänger ihop med baraka. Att Allah välsignar pengarna. Tänk dig någon som får massa ränta. Allah har vad han får för prövningar. Allah gör så att hans familj blir sjuka. De måste ha specialvård som kostar flera hundratusen. Han får kanske en fru som är slösaktig. Som går och shoppar för flera tusen i veckan och så vidare. Medan den personen som ger sadaka och så vidare. Allah ger baraka i hans pengar. Och det är också någonting som vi kan se. Det gäller inte bara ränta utan generellt. Halal pengar finns det baraka i. Och haram pengar finns det ingen baraka i. Så man måste akta sig för ränta. Och profeten alaihissalam, han såg en gång i en dröm vissa straff i nästa liv. Han fick gå runt och han såg en man som simmade upp för en flod. Och floden hade rött vatten som blod. Han simmade uppströms. Och det stod två personer med sten, med högar med stenar som de kastade in i personens mun varje gång han kom fram mot kanten av floden. Han kom upp och så åkte han tillbaka. Och så fortsatte han så här hela tiden simma upp och fick en sten i munnen och åkte tillbaka och så vidare. Och när han frågade vem är det här i slutet av drömmen, då så sa han det var en man som tog emot ränta, som handlade med ränta. Och det är inte bara haram att låna ut pengar och säga du ska betala tillbaka mera. Det här är ju ränta, eller? Och grejen med ränta, det, man måste också förstå att det är förtryck. Man förtrycker de fattiga. Man gör dem fattigare, ännu fattigare. Medan de här människorna som lånar ut bara sitter och gör ingenting alls. Och livnär sig på att folk betalar av ränta. Kanske mer än själva lånet ibland, som det var i Afrika. Man har lånat ut flera miljarder till Afrika. Och de har år efter år bara betalat av räntan på lånet. De har inte ens börjat betala av själva lånet. Det här är förtryck, eller hur? De är fattiga. Om du vill hjälpa dem, ge dem ett lån och sedan betala tillbaka lika mycket. Och det här måste ni veta i islam. Att om man lånar ut 1000 kronor så får man inte ha något villkor. Du får bara säga till personen, betala tillbaka 1000 kronor. Om du sätter något villkor, det blir ränta. Om du säger du ska betala tillbaka 1 krona mer, det är ränta. Om du säger du får låna 1000 kronor på villkor av att jag får låna din bil, det blir ränta. Inga villkor, du ska inte tjäna någonting alls. De bara lånar ut och får tillbaka lika mycket. Alla sådana här villkor, de är falska, de är inte tillåtna. Och samma sak när ni sätter in pengar på banken. Egentligen ska man inte ha pengar på banken. För de använder pengarna till haram saker. Det är inte så att de tar, du säger här är Abdallas pengar och lägger dem i ett fack. Vi får inte röra dem. Utan de tar pengarna och sysslar med haram saker. Men ulema säger att om man är rädd för att pengarna ska stjälas så får man ha dem på banken. Men då ska man självklart se om man har ett räntefritt konto som finns på de flesta bankerna. Eller ännu bättre, man har ett bankfack. Där lägger du in pengarna och ingen rör dina pengar. Eller hur? Eller om det är lite pengar, någon tusenlapp, du kan ha dem hemma. Så man måste akta sig för det här. Och inte säga men jag har ett konto med ränta och så ger jag bort räntan. Nej, du ska inte ens ta emot räntan. Du ska inte aldrig ta ut räntan. Du ska bara låta den vara det. Om du har fått räntan. Och profeten alaihissalam, han sa la'na Allahu akilu riba wa mukilahu. Rawahu Muslim. Wa zada Tirmidhi wa shahidayhi wa katibihi wa katibuhu. Han sa må Allah förbanna den som äter ränta. Alltså den som tar emot ränta. Och den som ger ränta. Den här finns i Muslim och Tirmidhi la till i hadithen. Och de som bevittnar ränta och den som skriver ner ränta. Så alla som har med ränta att göra, de är förbannade. Och det här är någonting som är självklart. Att ränta är förbjudet i islam. Men ändå, och det är ett av domedagens tecken, det har kommit folk som har kallat ränta för någonting annat än dess namn. Och säger att det är tillåtet. De kallar det för fawaid. Fawaid betyder nyttor, kan man säga. Du får ta emot bonusar och så vidare. Om du samlar spar pengar hos oss så får du får fawaid, bonus. Det är ränta. Kalla det vad du vill. Det är samma sak som alkohol. De byter namnet. Det ändrar inte på saker och ting. Det är fortfarande haram. Och många muslimer har fallit in i den här fällan. Och lånat pengar på Jakbanken. Där de kallar räntan för administrativa avgifter. Ja? Du lånar och du betalar avgifter varje månad. Det är också ränta. Du kallar det vad du vill, men det är ränta. Om du räknar ut till slutändan, du lånar 1 miljon, du betalar tillbaka 1 200 000. Vad kallas det för? Ränta. Vad är avgifter? De säger okej, men de måste ha pengar för att banken ska gå runt och så vidare. Det är inte ditt problem. Du får inte ingå i sånt här avtal. Taib. Du får köpa saker på avbetalning räntefritt. Det är en annan sak. Men du ska inte låna pengar och betala tillbaka mera. Allt sånt här är haram. Och det spelar ingen roll vad man kallar det för. Och det spelar ingen roll heller vem som har gett fatwa att det skulle vara tillåtet att köpa hus och bil på avbetalning med ränta. Det finns avbetalning med ränta och det finns avbetalning utan ränta. Eller ta lån med ränta. Det finns sådana här konstiga fatwas som strider mot Koranen. Och man får inte följa dem. Okay? Personerna har fel. Ränta är haram fram till domedagen. Som vi sa, vem vill återuppstå som en galning på domedagen? Vem vill vara en flod av blod? Vem vill ha krig med Allah och hans profet? Ingen. Vem vill vara förbannad? Och ulema säger också en annan sak. Att mycket av det problemet som finns inom familjen beror på ränta. Att folk matar deras barn och deras fruar med räntepengar. Vilket leder till att barnen och frun och en själv kan bli olydiga, icke-religiösa och till och med ibland sinnessjuka. Så man måste akta sig för ränta. Det finns inget gott i ränta. Man ska ta strängt avstånd från ränta. Man får inte jobba på banker, man får inte jobba på ställen där man liksom skriver såna här avtal och sånt, utan det är haram, man ska hålla sig borta från det. Taib, och sen säger Sheikhen, och att fly från slagfältet. Som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen, i surat al-Anfal, då han säger, den som då gör helt om, alltså den som flyr, om det inte är en krigslist, alltså det har med själva kriget att göra, en plan att du ska gömma dig bakom ett berg eller någonting, du gör en reträtt för att sen attackera på ett annat sätt. Om det inte är en krigslist för att falla en fientlig styrka i ryggen, eller för att gå samman med ett av era förband. Du kan också ibland gå tillbaka om amiren säger så, för att förenas med de andra i förbandet. Den som flyr och inte gör det av de här två anledningarna, han bara flyr av rädsla, han ådrar sig Allahs vrede och helvetet ska bli hans sista hemvist i ett eländigt mål. Så att fly från slagfältet är en stor synd. Som det nämns i den här hadithen också, att det är en av de 7 förgörande synderna, att fly från slagfältet. Och de lärda säger att det är en av tillfällena, då är det wajib att kriga. Om du står framför och möter fiender, då får du inte fly. Det är ett av de tillfällena då jihad är fardul ayn. Alltså då alla de som är där måste strida. Och sen säger Sheikhen rahimahullah, wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, och att smutskasta och anklaga de oskyldiga och rena troende kvinnorna. Att man smutskastar dem och anklagar dem för brott som äktenskapsbrott och så vidare. Det här är en av de största synderna som finns. Innal ladina yarmun al-muhsanati al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal-akhirah wa lahum 'adabun 'adhim. Nej, de som utan grund och utan att senare ångra sig anklagar anständiga troende kvinnor som kan ha uppträtt oförsiktigt, de följs av Allahs förbannelse i denna värld och i det kommande livet, och ett hårt straff väntar dem. Och Allah säger också i surat An-Nur, och de som anklagar ärbara kvinnor för äktenskapsbrott och sedan inte visar sig ha stöd av 4 vittnen straffas med 80 piskrapp och ska i framtiden inte få avge vittnesmål. De har visat grov trots mot Allah. Som en person ser en troende kvinna och säger hon är gjort zina. Om man bara säger det här ordet ska han piskas 80 piskrapp om man inte har ett vittne. Eller 4 vittnen av honom. Om man inte har 4 vittnen. Och inte bara det att han piskas. Hans vittnesmål kommer aldrig att accepteras. Personen kommer ses som en fasik. Och vissa väl man säger att om han gör en riktig tauba och visar att han har blivit en bra muslim, så kan det accepteras. Men generellt så är det en mycket, mycket stor synd att anklaga de här oskyldiga kvinnorna för zina. Och samma sak att anklaga män. Att säga om en man att den här mannen gör zina utan bevis. Eller att säga att han är homosexuell och vissa saker som folk gör. Det är mycket grova anklagelser som man måste akta sig för. Och profeten alaihi salam, han sa: "El muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi." Att den riktiga muslimen är den som inte skadar andra muslimer med sin hand och sin tunga. Och om du går och pratar skit om folk, så har du skadat dem med din mun. Och om du slår dem eller dödar, så har du skadat dem med dina händer. Och den riktiga troende är den som inte skadar andra muslimer med varken sin tunga eller med sina händer. Och sen säger sheikhen: "Wa minha uquq al-walidain." Och från de stora synderna är också att vara olydig mot sina föräldrar. Och det har vi nämnt tidigare. Och profeten alaihi salam, han sa: "Ska jag inte berätta för er vad de största av synderna är?" Han sa: "Shirk wa uquq al-walidain." Shirk och att vara olydig mot sina föräldrar. Och han sa också att den som är olydig mot sina föräldrar kommer inte att gå in i paradiset. Inte heller den som är mannan. Alltså mannan betyder någon som hela tiden påminner folk om det goda han har gjort. Ja? Alltså jag säger: "Skjutsa mig till stan. Kommer du inte ihåg, jag har skjutsat dig 10 gånger. Jag har gett dig så. Det var jag som gjorde att du fick se så." Att man hela tiden påminner folk om det goda man har gjort. Det ska man inte göra som muslim. Utan om personen inte vill uppskatta det du har gjort, så låt han vara. Alla vet vad du har gjort. Men gå inte och nämn dina goda gärningar. Det kallas väl män på arabiska. "Wala mudminul khamr, wala mu'minus bisihr." Och inte heller den som är alkoholist eller den som tror på magiker. Och en annan hadith så sa han också: "La'na Allahu al-aq li walidayhi." Må Allah förbanna den som är olydig mot hans föräldrar. Så att vara olydig mot sina föräldrar är att förneka och vara otacksam mot det goda de har gjort den. För om det inte vore för föräldrarna skulle det inte ens finnas. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner att modern bar på dig i din mage i 2 år, eller i 9 månader, och sen ammade dig i 2 år. Och det var wahnen. Det var svårighet efter svårighet. Så personen måste tacka Allah subhanahu wa ta'ala för det här. Och absolut inte vara olydig mot sina föräldrar. Och sen att man också håller relationer med familjemedlemmarna. Man inte bryter släktbanden. Och inte är dum mot sina släktingar. Utan om de behöver hjälp, så hjälper man dem med det man kan. Om det är ekonomiskt. Man får absolut inte göra någonting dåligt mot sina släktingar. Utan man ska vara så snäll man kan mot dem. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad.